välkomna till avsnitt 266 av podcasten En präst och en mammut!
Juhu! Prassla i löv!
Prassla i löv! Herren är här. Avsnittet är kommet. Och jag heter Andreas och du heter...
Kjell heter jag. Ja. Och jag är präst. 266, om vi nu... Det här det kanske ligger lite fram i tiden. Men om vi kommer fram till avsnitt 666, ska vi hoppa över det då?
Precis, man inte har flygplansrad 13, va?
Ja, och det sägs att man inte har hotellrum rum 30, typ så. Ja, jag vet inte om det stämmer, men så sägs det.
Ja, alltså kommer vi så långt så får vi väl...
Jag tror aldrig vi gör det, men...
bjuda in Satan själv personifierad. Nej, jag vet inte. Nej.
Om du känner Satan som lyssnar så kan,
så kan du mejla oss.
Det vore intressant att få ett samtal.
Ja, precis.
Vi tror inte att han finns, men om han skulle finnas, om han lyssnar, så välkommen hit.
Precis. Hur är du, just det, 266, vi tuffar på. Hur har du det?
Jag har det bra.
Ja.
Ja, jag sitter nu i
karantän.
Ja, just det. Vi är inlåsta här i sakristian och vi kommer aldrig ut. Eller det gör vi någon gång.
Inte förrän vi har inte visat negativ. Nej, men
nej, så är det inte. Det här är bara påhitt. Ja. Nej, jag skulle säga att jag sitter i en grupp, minst en grupp, och resonerar. Vi ska ju återinviga den gamla medeltidskyrkan som vi har här i församlingen. Eller, ja. Och oj, vad det är mycket som ska ordnas.
Ja, men
och jag är den minsta kuggen i det här, så jag är absolut inte behöver rodda särskilt mycket. Men alltså, det är så mycket beslut som ska tas hit och dit, och det är den ska, och där ska vi ha kaffe där, det måste vi ha tält där, och sen hur många får vi vara? Får vi vara 8? Får vi vara 50?
Ja, men det...
Och vad ska vi göra här? Ska vi ha andakt eller ska vi bara ha orgelstycken? Och kan man stå på den här stället eller kan vi stå på det här stället? Och vem, hur många måste vara för att tala om för folk att de inte kan vara här?
Ja, ja. Så är det ju. Och det är ju lite tråkigt liksom. Det är ju massor saker, det deltar vi varenda vecka. Och det, så är det ju bara. Det är ju så mycket som är tråkigt som vi inte kan göra nu för att det är restriktioner. Mm. Men en sån här sak är ju supertrist liksom. För att vi har ju väntat och planerat för den här. Det är ju inte bara under tiden kyrkan har varit stängd som vi har haft där i åtanke med att renovera kyrkan. Utan det är ett långgånget projekt.
Många
mycket pengar som har sparats och sådär. Och då att inte få göra liksom en pampinvigning är ju trist. Så,
ja, för att kan vi ha 8 körsångar och ingen besökare? Alltså det är istället för att vi hade haft 160 personer i kyrkan.
Ja, och precis. Och i flera omgångar. Ja, sådär, för det är ju häftigt så. Det här är ju vår... den är ju från 1100-talet liksom.
Ja,
det finns ju inga så gammalt byggnader. Alltså det är unikt så. Det var platt. Men jag ville säga en så rolig sak. Jag bor ju i församlingen vi är verksamma i. Det gör ju inte du. Men då i den här Mitt i som kommer till varje kommun.
Lokaltidningen.
I vårt fall då, Mitt i Sollentuna. Så var det här sist på framsidan och ett stort uppslag om kyrkans renovering. Men framför allt våran nya orgel. Så just var det en av våra organister som fick fronta och bli intervjuad. Det tycker jag var väldigt kul. Jag har framsidan här bara framför mig. Och för 12 år sedan började Sollentuna kyrka spara. Och nu är Sveriges enda Metzler-orgel på plats. Det var liksom framsidan. Och det är ju någonting helt otroligt det där. Vi var inne på det för kanske 2 veckor sedan och sa att det var ett världsinstrument och att det imponerade utan att vi förstod så mycket. Men det är klart att det är häftigt. Och en sån sak också vill man ju egentligen, fullsatt kyrka så att folket får höra både kunniga och okunniga liksom på det här mäktiga instrumentet. Just. För det blir inte samma sak när man... Det gjordes ju en filmsnutt av en av våra organister och den här Andreas Metzler som är en känd orgelbyggare från Schweiz i fjärde generationen. Det är också häftigt att det går från en till nästa. Men det är klart att ljudet blir inte liksom detsamma.
Det går ju inte att jämföra. Det ljudet på våra, även om vi nu har hyrt in ett... ja, professionellt team. Det spelar men det är liksom ingen roll. Som att sitta i kyrkan och höra på denna orgel. Jag har ju inte hört den än. Men sitta i kyrkan och höra på den och sitta framför med sin, kanske sin telefon i handen. Och, precis. Alltså det går ju inte.
Men kyrkan ska ju stå. Och orgeln ska också bestå. Så att en dag är det öppet och en dag får vi väl får folket komma.
Ja.
Så får vi göra någon...
Det stod
variant nu.
Den här artikeln som du nämner här i lokaltidningen så stod det något om att orgeln ska invigas till hösten.
Ja.
Och det är ju inte osant, för det kommer den att göra, därför att då ska man ha orgelfest i dagarna många
med konserter och
med konserter och så. Och då så i själva invigningsfesten äger rum till hösten, hoppas vi.
Ja.
Men den kommer att spela, och det var någon som uttryckte liksom farhågor för att folk skulle missförstå artikeln och tro att det inte kommer att användas, orgeln ska inte användas förrän till hösten.
Så är ju inte fallet,
och men, så är inte fallet.
Att vi ska få invigen ordentligt, så kan man väl säga, när folket får vara på plats. Det blir roligt. Inte för att du och jag kanske är de största av orgelkännare.
Men... Jag tror inte jag kommer att höra någon skillnad mot den förra orgeln, det är svårt att tro. Men en skicklig musiker gör ju det såklart.
Självklart. Och
kanske men det... en musikälskare som är specialister på orglar också. Jag vet inte, kanske också... ordinär församlingsbon kanske inte gör det, nej. Annat än att det låter fantastiskt, säkerligen.
Och att det är en otroligt maffig och vacker pjäs,
ja.
Dessutom. Jo, jag fick ju av en av våra organister att spela in en skiva, så fick jag den signerad och så, med just orgel, det var orgelmusik inkom. Mm. Så. Jag har lyssnat på hela 2 gånger.
Mm.
Har den på jobbet. Jag har också slagit på den någon gång när bara som lite bakgrund så. För det stör mig inte. Det är ingen sång, det är ingen som pratar, utan det kan bara gå där. Men jag har ju svårt att höra när det går från en låt till nästa. Alltså det, där någonstans går ju slutar mina kunskaper.
Ja, alltså det beror ju på vad vi pratar om. Pratar vi om liksom... Bach, så, då skulle jag ju aldrig höra skillnaden på.
Nej, jag hör ju om det är skillnad på 2 olika psalmer
som jag kan. Ja, men så är det ju. Är det du kära lilla snickerbo som går över i Här kommer Pippi Långström, så tror jag så man hör skillnaden.
Ja,
där
är jag med.
Gör det,
även jag, din Brutus. Va? men
jag köpte en gång. Två gånger har jag gjort liknande misstag.
Ja,
Jag köpte så här. Jag läste Thomas Sjödins bok Ett brustet halleluja.
Mm.
Den kanske du också har läst.
Ja.
Mm. Och det handlar om att han är ute och han kopplar det här med ett brustet, att ett sprucken klocka, det kan också vara det spruckna i livet och så vidare. Och han börjar utreda, alltså forska i det här med kyrkklockor. Han besöker människor som kan det med kyrkklockor.
Precis, precis.
Han är med i något så här kyrkklockringart sällskap i England eller USA, vad det nu är. Och han är den enda som inte är klockringare, liksom, utan han är ju författare och pastor. Liksom,
lekman i sammanhanget
och alla är så förtjusta att han är där. Liksom, och så här, för att han inte kan något om det här. Alla vill undervisa honom och sådär. Men så återkommer det i boken flera gånger och han berättar om en skivinspelning som heter The Bells. Jag skulle kunna säga kompositörsnamn, men förmodligen så säger jag fel, så jag tänker inte säga det. Men den heter The Bells, och det handlar om liksom, han beskriver det så vackert att det som den skildrar människas liv genom kyrkklockorna, först de små busiga lätta klockorna liksom, och så avslutning, begravning och alltså, tunga klockor och så här. Det där låter ju fantastiskt. Så jag köpte den där CD-skivan. För jag köper ju fortfarande CD-skivor. Liksom.
Ja, det är ju otroligt bara det.
Och den gick ju inte att lyssna på. Alltså, i början så var de där busiga klockorna så långt var jag med. Liksom. Men sen, alltså, det var ju förfärligt vad det lät. Det gick ju inte att lyssna på. Och jag gjorde en liknande grej också. Det finns en svensk kompositör som heter Ralf Lundsten.
Mm.
Han skriver musik för, alltså elektronisk musik.
Ja.
Mm. Och jag hade för många år sedan så köpte jag en skiva som hette Min barndomsjul eller något sånt där. Nej, en vintersaga heter den.
Mm.
En vintersaga, och där har han egen komponerat liksom elektronmusik utifrån julens händelser liksom. Och det där har jag lyssnat om och om igen. Det är jättefin, vacker, melodisk och så här, fantastiskt fin. Och så har jag flera gånger sedan dess tänkt att jag måste köpa mer av denna fantastiska kompositör liksom. Och då tänkte jag, ska jag lyssna på något som är snarlikt? För det här julen, det handlar mycket om, i det här fallet då, om tomten, nyårsafton och så här. Tänkte jag, något liknande ska jag köpa. Då köpte jag någon i sagans värld, så heter det. Mm. Och sen så köpte jag också en som heter Fader vår. Som liksom ska skildra, ja, bönen Fader vår. Ja. Och den var ju totalt olyssningsbar också. Ja. Så då tänkte jag, jaha, han har inte skrivit bara bra saker, den här mannen. Alltså det här var ju...
Han har inte bara skrivit saker för dina öron.
Så ska vi säga, såklart. För det andra kan ju säkert vara fantastiskt för andra öron, ja, men inte för mina. Eftersom jag vill gärna ha lite melodi i... Och när det bara låter ljud från alla möjliga håll och i olika volymer och hastigheter. Jag mår lite illa då faktiskt. Ja. Jag kan inte... Med en svordom stängde jag av skivan, så kan vi säga.
Och sen åkte inte den på.
Och sen har jag inte lyssnat på den mer.
Nej, det är ju kul att fortfarande köpa skivor. Det skiljer oss.
Jag fick hem några häromdagen, ja, faktiskt också.
Glädje för dig. Ja, jag är tacksam att jag bara har allt i Spotify. Men vi är olika. Men vi ska tillbaka till kärnan här. Och det vet jag inte egentligen vad det är. Men jag kunde ju väl egentligen berätta för dig att det här med kyrklockorna kanske inte var skulle gå på repeat.
Okej.
Okay. Jag tror inte. Jag hade nog känt så. Men jag förstår dig. Du läste om det.
Ja,
och
ja,
jag förstår ändå din känsla. Jag hade kunnat falla dit också.
Ja, det
måste sägas. Men vad spännande. För att det visualiseras på ett sånt sätt.
Ja, liksom.
Så jag är helt med i där. Men jag säger så här. Jag är inte så förvånad.
Jag är så förvånad över att Thomas Sjödin ens kunde höra någon mening i musiken.
Det gör han till en större... någonting än oss.
Ja, absolut.
Jag vet inte riktigt vad.
Åtminstone en större musik
öra eller någonting.
Människa, ja. I alla fall. Jag tycker själva idén låter nämligen fin. Liksom. Ja. Man skildrar en människas liv genom kyrklockorna. Liksom.
Ja, men jag menar det. I skrift så, och beskrivet så
på vackert. På pappret lät det bra.
Ja, liksom. På pappret lät det bra. Och så vet du vad? Du har gjort en del nu. Men det har inte jag. Att jag var med och fira med mässa här på morgon. Eller en nattvard. Vi har ju som man får boka på sig. Så kom jag till jobbet idag. Och så mötte jag tjänstgörande präst. I denna vackra, soliga, varma dag. Stod ute i vi håller på att skapa en diakonal trädgård. Och nu blommade tulpanerna som stod och tittade. Mm. Gänget som var där. Och jag frågade, vill du följa med? Det finns en plats till dig. Och det var härligt. Alltså, jag var ju inne på för några veckor sedan att jag hade svårt att ta till mig påsken i år. Ja, jag pratade om att jag bojkottade helt digitalt. För det hade varit för jobbigt så. Mm. Men tänkte jag... Ja, men det är klart att jag ska ta mig tid för det och få landa där. Vi sjöng lite psalmer och följde den ordningen och det var fint. Vi var ju de här få som vi var, en handfull, och så får ta emot bröd och vin. Det gjorde något med mig. Jag vart rörd där jag satt.
Jag stod på andra sidan, ja, fast i söndags. För då hade jag en sån här nattvardsgudstjänst.
Ja, som man får boka.
Den. Mm. Och jag visste ju, vi hade tre eller fyra tider, jag glömmer det hela tiden. Och en var bokad.
Ja.
Så det kom en kvinna och hennes man kom dit. Så då jag ledde ju den här gudstjänsten då. Och det var också... en fin känsla,
ja.
För att man såg att det betydde väldigt mycket för dem,
ja.
Och vi sa det, vi bytte några ord efteråt också och vi sa vi hoppas vi kan börja fira på riktigt snart då. Så, men det är fint att vi kan säga ja, det är så väldigt fint så där kändes, det var glädje att kunna få leverera detta så att säga
på det här
sättet när vi nu inte kan ta det på något annat vis. Sen var det ju inga fler som hade bokat. Så jag var kvar eftersom det var överenskommet att det skulle vi vara. Men det dök aldrig upp någon. Utan det var ju trevligt att sitta där i kyrkan ändå i 2 timmar. Så. Men just den här första där när de kom. Nej, det var fint.
Ja, ja, men det gör någonting. Mm. Jag ser på folket hos mig. Alltså i det här fallet personalen liksom. Att det hände någonting. Idag var alla tider bokade.
Aha,
men det fanns något litet hål för någon plats. Och sådär. Så någon annan av kollegorna fick också vara med. Och det är viktigt för oss.
Mm.
Det är viktigt för oss. Och jag sa det till när vi hade som medarbetssamling. Då, att jag svamlade någonting. Men att det var viktigare än vad jag trodde. För mig. Alltså när jag väl fick sätta mig där och ta den stunden. Så att nu tänder vi längtan än mer att vi ska få mötas igen i gudstjänst som vi brukar. Mm. Men det var härligt. Men du, annars så är ju mitt uppe i en period där vi rekryterar i kyrkoherde. Vi nämnde det vid något avsnitt tidigare.
Mm.
Det är ju kyrkans högst beslutande enskilda person. Sen är vi organiserade, eller kyrkan är strukturerad, så det tror jag att de flesta som lyssnar på det här vet. Men att ett kyrkoråd är ju de som anställer.
Just det.
Precis som ett företag så är det ofta styrelsen som väljer vem som ska vara vd. Ja, det blir motsvarande i vårt fall. Mm. Men jag har ju fått äran och förtroendet att på ett sätt leda det här, eller vara med och leda det här. Och har vi gjort lite intervjuer, ska fortsätta senare i veckan. Och så här. Det är ju... Det är kul. Ja. Alltså det är mastigt. Man måste verkligen så analysera. Och det är svårt. Mm. Liksom vi möter person dryga timmen. Sen kanske vi väljer att ta några en vända till på en liten djupare. Liksom,
det är så. Svårt att bilda sig en sann bild på den tiden.
Det är det.
Om jag skulle ställa en fråga så här till dig då. Mm. Att vi har ju fått, de olika arbets- eller yrkesgrupperna i församlingen har ju fått komma med önskemål kring frågor och tankar.
Ja,
hur vi har en kravprofil, så här vill vi att få nya kyrkor.
Först var det till kravprofilen och sen i nästa var det för frågor till intervju.
Precis. Alltså hur mycket av det här tar man hänsyn till när personen i fråga väl sitter där sen? Alltså det är en uppriktig fråga.
Precis. Och jag får säga lite pass där. För vi gör ju enligt modellen att varje person som kommer, som intervjuar, intervjuas 3 gånger samma dag liksom. Så, så igår då till exempel hade vi 3 stycken kandidater som mötte kandidat X, en grupp, och sen gick den till Y och så här. Mm. Den går runt liksom. Mm. Och de andra snurrar så att man möter alla 3 grupper. Och en grupp då består av medarbetare.
Mm.
I vårt fall har vi plockat många av dem som är samordnare. Ja. Och så har vi fyllt på med lite annat. Sådär. Och sen är det en grupp bestående av ledningsgruppen. Alltså representanter från ledningsgruppen. Och sen är det en intervjugrupp med representanter från förtroendevalda.
Ja.
Alltså våra politiker. Och jag sitter ju i den gruppen då som är ledningsgruppen. Och vi har ju bara frågor. Och därför kan jag inte riktigt svara. För jag vet att i personalgruppen då. Där har man ju tagit in frågor från alla yrkesgrupper och fått med, där det har varit snarlika har man väl lagt ihop dem och sådär. Mm. För att vi vill ändå liksom, visst det här är det är den viktigaste tjänsten som en församling har men vi kan ändå inte sitta i flera timmar och intervjua en person.
Nej,
det är inte, utan det är en timme som en vanlig intervju, för att den ska ju gå runt på flera ställen. Så jag vet inte hur många frågorna, men alla frågor är ju utifrån det som yrkesgrupperna har fått skicka in. Sen har man ju fått sålla. Vi ser att prästkollegiet skickade 15 frågor. Ja, men då kanske de fick med 4. Mm. Musikerna skickade 7. De fick med 2. Ja, men sådär. Man har ju fått gallra lite. Men hela gruppen vet jag har gjort det här tillsammans. Mm. Och suttit och av de som liksom intervjuade. Så att det är det som är underlaget. Och det är bra med det. Är att vi nu var jag med 3 intervjuer igår. 3 olika personer, men vi ställde i princip samma frågor.
Mm.
Sen du vet, någon har skrivit någonting, man har läst någonting på nätet, man vill du vet, skrapa lite på extra på någonstans någons yta.
Mm. Ja, just det.
Och då blir det lite åt ett håll. Men annars generellt, jag skulle säga att det 85%, ja då får alla samma frågor. Och det tycker jag är bra, för att det är det man sen kan värdera. Hur svarar den på den?
Precis, för det jag har suttit in så många gånger, men några gånger i den situationen att jag varit med och intervjuat en anställd. Mm. Eller en blivande anställd så att säga. Och det är ju naturligtvis kan det komma en person som man märker på en gång, det här är en som inte är lämplig av olika skäl.
Ja.
Kanske kompetensen är för låg, eller att den sociala kompetensen är för dålig. Men ofta så är det ju alltså, man visar ju såklart fram sin bästa sida när man kommer i den här intervjusituationen. Det är de flesta som är någorlunda liksom seriösa gör ju det. Det gör jag ju själv också, men jag söker en tjänst. Ja. Såklart att jag visar fram det bästa av mig själv. Liksom. Och det är ju svårt, alltså, man kan ju ställa frågor, man kan ha kravprofiler och så vidare. Så här. Men det, till syvende och sist så handlar det till slut om personen i fråga ju väldigt mycket.
Ja, det blir mycket personkemin och sen precis. Är det ju oerhört viktigt med referenstagning.
Såklart, ja.
På en sån här viktig eller liksom hög position så ska jag säga så är det inte ovanligt kanske att man ber om ytterligare några referenser som personen inte angett själv utan skulle vilja kanske få prata med någon som har varit anställd hos dig för den chefbefattning så. Det är inte helt ovanligt att man ber några fler. Nej, men det är ju väldigt viktigt med referenstagningen och höra sig för lite med andra som man vet kanske har jobbat med den här eller så. Men visst är det svårt. Det är jättesvårt. Jag har ju gjort ganska mycket intervjuer. Suttit på lite olika stolar. Det är som facklig och som arbetsgivare och sen då som blivande kollega. Så jag har gjort faktiskt en hel del. Två gånger har det varit riktigt olustigt. En gång så var det en som satt och bara hittade på allting.
Okej.
Det var någonting vi upptäckte under intervjun. Någonting där CV:t som inte riktigt går inte ihop så.
Mm-hmm.
Och så bröt vederbörande, ska inte skratta för det var absolut inte roligt. Så bröt vederbörande upp och sa, men vet du, jag har sökt 400 tjänster. Eller vad det var.
Mm-hmm.
Så att, och många av de här grejerna som står som anställning, det var praktiker. Så, ja, så att, inte nöjd direkt. Inte lagt till saker ni har gjort men kanske ändrat lite i sådär. Det var, vi märkte någonting. Men den som ledde då gjorde det på allra finaste sätt och samlade ihop personen igen och sa men vi fortsätter och så presenterade dig då. Mm. Den fick inte tjänsten men fick ett värdigt
till. Ja, just det.
En gång ska jag berätta för dig, då visste jag inte riktigt vad jag skulle ta vägen. För att man gör ju ofta så här, vi kan ju sitta, du och jag kan intervjua någon och så känner man så här, det här är inte rätt för oss. Vi genomför intervjun och sen går några dagar så skickar vi tack men vi har gått vidare.
Ja,
någon
annan just liksom. Det.
Ja, men en gång under intervju så har en avbrytit. Mm. Och sagt att du är inte rätt för oss.
Ja,
vi avslutar intervjun nu.
Ja.
Det var inte bekvämt.
Nej, det kan jag förstå.
Det var rätt. Var rätt kan jag se. Men just de där minuterna från att personen säger det till att personen som intervjuas har lämnat och jag får andas igen.
Ja.
Det var riktigt osköna minuter.
Ja,
förmodligen var det inte, de inte mer än fem. För att det var ju ganska snabbt avslut så. Men det var konstigt. Efterhand så, men det var lika bra att vara ärliga där. För det fanns mycket som behövde jobbas med. Och det var bra att personen fick veta det. I sin
just det.
Men visst är det svårt.
Mm.
Och man går ju på nitar. Det har vi gjort i den här organisationen.
Ja, jag själv.
Och sådär. För det är ju också så här, men du Kjell passar svinbra in. Där du i din kontext, ditt sammanhang. För där kommer dina gåvor till sin rätt. Söker du någon annanstans. De ringer till mig. Mm. Så det kan vara troligt att du anger mig som referens. Vi har jobbat ihop i hur länge som helst.
Mm.
Och så men ni får en kanonperson liksom. Och så kommer du dit och så funkar det inte alls.
För nej,
det har varit fel. Din gåvor kommer inte till sin rätt. Eller vice versa. Så är det ju. Det gör det ju också väldigt svårt. För att jag är ärlig när jag ger referenser åt folk. Ofta har de ju valt mig för att de vet att det kommer säga något bra.
Ja,
men någon gång så har jag varit så här, vet du, de här problemen kommer du få om du anställer den här.
Ja, ja.
Men det är svårt. Jättesvårt. För du har den där timmen, du har referens, du har ett C. Det är jättesvårt.
Ja,
det är verkligen en konst. Men därför är jag glad att i den här processen så är det så att vi... Jag vet inte exakta siffran, men det är ungefär 20 personer som är med och intervjuar då, sammanlagt med de här. Och det gör ju vi får ju en väldigt bredd. Liksom. Och skulle de här 20 personerna sen, när jag är klar med allt, vara överens. Den här tycker vi att vi ska kalla till vår nya heder. Ja, men då är det många som står bakom det och har tyckt så.
Just det.
Så att det här är ju... är ju plusmeny på rekryteringsförfarandet. Alltså att vi är många och det görs ordentligt.
Just det.
Men det är väldigt spännande och roligt att få vara med i processen. Så får vi hoppas. Eller visst så ska vi bara hitta rätt person.
Mm. Mm.
En av frågorna som kommer ihåg. Hur tänker du? Någon parafrasering. Hur tänker du vara kyrkoherde? Det är ju ett omöjligt uppdrag. Och det är det ju. Det har ju vi liksom pratat om här också. Mycket off mic. Att så här, men det är, du ska kunna... allt så.
Ja, just det.
Du ska kunna lite om allt. Du ska vara en andlig ledare. Du ska vara en förebild teologiskt för prästerna du leder och församlingen. Mm. Vilket håll ska vi det? Ja, ja, men så. Ja, ja. Plus att du ska gärna kunna en hel del om fastighet, ekonomi, kyrkans avtal, gärna begravningsförfarandet. Nej, det är svårt.
Alltså jag var inne förra veckan på att jag är vikarie, distriktschef nu. Och så här, problemen som jag märker nu bara efter de här 3 veckorna är ju inte det så att, liksom, att folk är dumma mot mig eller så här. Det är liksom det än så länge. Än så länge. Vi har inte haft några stora konflikter. Vi har inte det så mycket just nu på det stället där jag jobbar. Men däremot så kan ju alltså min okunskap kan ju fylla hyllmeter. Alltså det är otroligt mycket som jag inte vet någonting om. Ja. Som jag blir så här, jo men du det här. Och så ska jag säga, jaha. Ja. Det måste jag också ha en åsikt om. Ja. Och det är verkligen lite, så här, om man någon gång tycker att man har för mycket hybris och tycker att man känner sig för duktig, då kan man acceptera att du är vikariat som distriktschef. Så för då upptäcker man att, nej, jag är ganska värdelös på det mesta liksom.
Och det handlar ju, men det handlar ju också om tiden. Desto längre du sitter, desto mer vet du vad du ska föra frågorna
självklart
vidare.
Det är det det handlar om hela tiden. Och det, det är det som jag inte har, den kunskapen har jag.
Nej, precis. Och det handlar ju bara om tiden. Att den får du ju. För att vi diskuterar med några av de här kandidaterna. Jag tycker det är intressant också. Man kan tänka, för vi är en av Sverige, jag vet inte vilken plats, men en av Sveriges största församlingar. Ungefär 100 anställda. Stort. Och då tänker man så här, men vi söker ju gärna någon som har en erfarenhet, alltså har varit kanske i sammanhang, om vi går till nästa steg så här. Men också att vara i ett litet sammanhang som kyrkoherde. Mm. Då måste du ju kunna ännu mer, för då har du ju inte spetskompetensen runt dig. Som i vår stora organisation har vi en otroligt skicklig ekonomi- och fastighetschef. Mm. Är du i ett mindre sammanhang, ja, då får du kunna ekonomin och fast. Du kanske har en kansli högre hand möjligtvis, men du måste kunna i mycket större utsträckning.
Ja, just det.
Och så. Så det är inte bara att det blir svårare när det blir stort, för att du får också en annan typ av hjälp runt dig så. Men det är också mycket större att leda, så att, ja, lite hur man är lagd. Men jag håller med, jag fick en fråga häromdagen om ett träd. Ja. som står på eventuellt på kyrkans mark. Mm. Så var det närliggande bostadsrättsföreningen som hörde av sig. Det har ramlat typ en gren. Jag kommer inte ihåg vad det stod i mejlet. Mm. Kanske dags att ta dit en arborist och titta, för det ser mörkt någonting. Nej, men dels tänkte jag, står det på vilket träd är det? Står det på vår mark? Jag kan ingenting om det här. Men då har vi ju en fantastisk kyrkogårdsverksamhet har trädgårdsmästare typ så. Ja. Så jag skickar, kan du snälla åka förbi och kolla in det här trädet? Se om det står på vår mark, om du behöver göra någonting. Kan du då skicka tips på en arborist? Ja, det fixas.
För att jag i förra veckan så var det en av våra musiker som skulle spela på 3 begravningar. Hon blev sjuk och det var klart flera dagar innan, hon skulle inte kunna spela. Och då har vi ett backup-schema så att då kom nästa in. Ja men jag ska spela, hon spelar. Hon ska spela på de här 3 begravningar. På morgonen, den första begravningen var 10.30. På morgonen vid 9-tiden eller 8 kanske så fick jag ett mejl att jag är också sjuk nu. Och där hade jag ju dött. Om det inte vore så att jag hade en väldigt god medarbetare här som har varit med gäst i den här podden ett antal gånger. Han tillhör inventarierna i den här podden. Så jag ringer till henne och säger, det är så här. Okej, jag sätter igång nu. Jag tror det tog en timme så var det där löst.
Ja, precis.
Först så skickade han ut till alla, till alla musiker. Ingen kunde såklart. En hoppade in och spelade på sin lediga dag. Mm. Det övriga 2. Ja, jag har fixat en vikarie nu till de övriga 2. Så den kommer att spela. Tack.
Det han går via mig också det där. Fast det var så tidigt så jag noterade det först när jag var färdigt. Nej, men det är ju den där grejen. Nu vart det här välkommen till mellanchefspodden. Men låt det vara så en minut till. jag, när jag började så tänkte jag så här, ja men vad blir mina stora utmaningar? För jag vet att jag kommer kunna leda personalen bra, jag har jobbat så länge med ledarskapsfrågor. Och jag tror att det kommer göra bra, jag kommer se dem. Men då tänkte jag, ja, men jag är ju inte teolog. Kommer det teologiska bli den stora utmaningen? Ja men då får jag ju, då måste jag ganska snabbt koppla mig, någon av prästerna mig nära och så här, men du får ta hand om teologiska frågorna. Så. Men det har inte varit de stora problemen, utan det är ju liksom på varje, nu har vi fått någon relians på det, men det var en tid att börja, det handlar bara om fastighet.
Jaha,
så nu funkar inte det här. Nej, så jag vet ingenting. Så när det var väldigt mycket såna som ja, såna typ av frågor, alltså det är ju högt och lågt liksom. Och
man, ja, verkligen, verkligen mycket.
För vi har ju organiserat det här ser väldigt olika ut. Det finns lite olika modeller i Svenska kyrkan, men vi är ju modellen att vi har våra distrikt, och det skulle man kunna motsvara med enskilda församlingar i ett pastorat. Ja, alltså det är så egentligen det ser ut. Sen har den här sen länge tillbaka varit en församling. Därför är vi en församling, och det är inte enskilda församlingar, utan det vi kallar det för distrikt. Men för den som jobbar eller har en annan församling, så är det man kan motsvara. Det är som olika församlingar.
Och det har ju också diskuterats, vet jag, genom åren. Skulle vi inte ta dela upp det på 4 församlingar istället?
Och, precis, för att i andra ställen där motsvarande våra tjänster, då hade man varit, ja men då hade du hetat arbetsledande kommunister och kanske yrkesgrupper istället. Ja men du är chef för präster, diakoner, någon annan för det så. Vi har ju inte så, utan vi har ju kompletta arbetslag. Och det gör ju också att det blir en annan typ av frågor. För det blir de här fastigheter, det blir de här sakerna. För att det är som 4 församlingar, ett pastorat. Vi är inte det, återigen, vi är en församling, men, och vi har kompetensen på plats. Men det blir ju en hel del sådana frågor. Mm. Och man säger, vad gör jag åt det här? Jag vet inte. Så får man prova sig fram. Men jag kan ju lugna dig med, ju längre du är, desto mer vet du vem du ska hänvisa till.
Det är det, precis.
Och, ja. Så är det. Vi kan lämna det här och så kan vi kanske kasta oss på någonting annat. Har vi något, har du hittat någonting?
Ja, det här är en, jag har hittat i kyrkans tidning då, som vanligt. Man har gjort en studie, det här är USA, Kanada och Storbritannien, så att jag vet inte vilken så att säga bäring den här har i Sverige. Nej. Men det är ändå intressant.
Shoot.
5000 vuxna deltagare har man gjort en studie på. Och vidare visar att 68% av deltagarna i USA, 51% i Kanada och 58% i Storbritannien tror på någon form av liv efter döden, skriver den engelska tidningen Church Times. Unga vuxna är mer benägna att tro på liv efter döden än äldre. Och sen har man också en, ja det står, i Storbritannien visar siffrorna tydligt att yngre vuxna tror på liv efter döden i högre utsträckning än äldre. 64% av 18-24-åringar och 37% av dem över 65 år. Undersökningen visar att en tredjedel av deltagarna tror att de kommer att möta någon som har gått bort efter sin egen död. Och i USA tror även hälften av deltagarna att de kommer kunna kommunicera med nära och kära efter sin död. Det är USA. Det jag tycker det här är intressant, och så kan man ju också tänka så här, fantastiskt ju att det här finns en tro liksom, att det finns något mer. Då har man tyvärr en eventuell förklaring här, och det är det att en orsak kan vara att idén om ett liv efter döden är populär i filmer, dataspel och musik. Att det liksom skulle vara på så vis att, som man säger vissa håll, att vi marineras i den här tanken att det finns ett liv efter döden, därför att mycket av den här kulturen handlar ju om att det finns liv efter döden, och att det då är de unga som får upp de här influenserna, och de får dem inte ifrån kyrkan eller, utan de får den via sin egen kultur.
Kulturen på något sätt. Spännande. Man hade ju hoppats för hur ska jag säga det här nu, för den enskilda hoppets skull att siffrorna var tvärtom. För att när man är ung, många i alla fall, då tror man att man är odödlig. Alltså du,
ja, just
du är mer våghalsig och du gör mer saker. Nu går jag helt till mig själv. Mm. Och man ser inte att...
Jag tror inte att du är ensam. Nej, eller var ensam,
absolut eller inte. Utan man tror att man är odödlig. Och för, också för att det är långt kvar tills min tid är slut. Ifall jag inte, ingenting händer. Mm. Liksom.
Mm. Just det.
Om jag får leva ett liv. Och när man då, vad sa det, efter 65 så var det va, så var 37% eller vad det stod. Och man skulle ju egentligen hoppats för den enskilda individens hopp skull. Att siffrorna skulle vara tvärtom. Att när du liksom ändå börjar närma dig, titta på, nu börjar jag någonstans strax närma mig sista kapitlet.
Ja, just det. Att då skulle bli mer övertygad om att det fanns någonting efter det.
Att, för jag tror då att döden inte känns lika tung.
Ja,
så. Nu visar jag inte siffrorna så här. Men sen vet ju vi också, alltså det är ju, om vi går bara helt liksom till våran tro, så pratar man om en barnatro eller en ung tro som är kanske mer svartvit.
Ja,
eller,
just det. Mm.
Eller ska jag inte säga naiv, för att låt barnen komma till mig. Så vill jag inte säga att den, men den är oförstörd.
Ja,
den oförstörda ungdomsbarns barntron liksom.
Ja,
den är
det,
ju, den är ju fantastisk.
För sen står det här som avslutning på artikeln. Utbildning i synnerhet resulterar i att många överger såna idéer allt eftersom de blir äldre. Och det är ju trist. Ja. Man, som sagt, man skulle ju vilja att, som du säger, med ökad erfarenhet skulle man vilja att de blir mer övertygade om att det finns livet.
För den enskilda hoppets skull i alla fall.
Ja, men precis. Och utbildning, det där är ju en gammal tro att man kan utbilda bort behovet av Gud, så att säga. Det är vi som är både troende och utbildade. Vet jag att det inte är så. Men absolut, jag förstår ju tanken.
Det beror ju på vad du matas med i din utbildning och vad du rör dig i. Om unga då eventuellt blir påverkade av samtida kulturen och den äldre tar till sig en annan kultur som förmedlar något annat. För jag tror visst, vi blir bättre förhoppningsvis eventuellt kanske med åren på att reflektera över saker och inte svälja allt med hull och hår. Men det vet vi också är inte sant. Det är därför jag säger eventuellt kanske. För att det är ju bara att se på, diskutera för några veckor sedan om näthat och sådär. Absolut vuxna människor. Majoritet, så ska jag säga. Att det är vuxna äldre som sitter i dumskallar på nätet. För de har hittat ett forum där de tror att de inte... Men det spelar ingen roll vad jag säger. Liksom.
Ja, just det.
Så att vi vet att det inte heller är sant att man blir klokare.
Nej, just det. Inte generellt sett.
Nej, inte generellt. Det beror på vad man matas med. Ja, men
intressant ändå.
Spännande.
Tycker jag. Mm. Vi har det här, jag vet inte, jag tycker bara att det var lite kul. Ja. En väldigt, väldigt kort notis. Det finns tydligen en grupp, en nomineringsgrupp till kyrkomötet som heter Miljövännerna i Svenska kyrkan. Och de förkortas MASK. Miljövännerna i Svenska kyrkan förkortas MASK. Och de höll
Vänta nu. Miljö.
Miljö. Ja, nej, det stämmer inte.
Nej,
det
precis, ingenting stämmer. Nej,
utan, ja, miljövänner. Kanske i Svenska kyrkan. Kanske att det är det
det
betyder.
Det var skohornat, tycker
jag. Det var ytterst skohornat.
För att man ville få till ordet mask.
Mask, ja. Och då när man då ska ställa upp i kyrkvalet så tänkte kyrkostyrelsens arbetsutskott att man skulle säga nej. Vi var ju inne på det här, jag vet inte när det var, i våras eller någon gång kanske, eller höstas eller något.
Någon gång.
För länge sedan.
Ja.
För
länge sedan men ändå i någon form av närtid.
Ja, just det, precis. Inte fem år sedan.
Strunt samma.
Att det var ett alternativ för Sverige, höger extremister ska ställa upp i kyrkovalet. Och då höll de på att inte få göra det, därför att alternativ finns redan i ordet nomineringsgruppen, borgerligt alternativ.
Just det.
Och här så tyckte man då att det här lät för likt miljöpartister i Svenska kyrkan. Miljövännerna i Svenska kyrkan, MASK, låter för mycket likt miljöpartister i Svenska kyrkan. Jag vet inte om du förkortas MISK, men det är fullt möjligt.
Ja.
Miljöpartister i Svenska kyrkan. Ja, mm. Och nu kommer det själva klimaxet,
ja,
det roliga i det här. Därför har man de här miljövänliga Svenska kyrkan, för att kunna ställa upp så har man ändrat sitt namn till Himmel och jord. Himmel och jord kommer man att heta. Och nu så kommer man alltså att kunna ställa upp i valet till kyrkomötet. Och det, himmel, förstår vi.
Men då heter man inte... Nu
heter man inte MASK längre.
Nej, det förstår jag. Men är man fortfarande då miljövännerna i Svenska kyrkan? Jag förstår att det är en grön kyrka de vill driva.
Ja, det måste
men,
det vara.
Men,
och det är, de är miljövänner och finns i Svenska kyrkan. Ja. Men de heter inte det, utan de heter himmel och jord. Kanske förkortas hoj. Jag vet inte.
Hoj.
Skepp och hoj.
Ja. Ja. Lycka till. Säger vi till dem.
Det säger vi. Absolut.
Himmel och jord.
Himmel och jord.
Ett dåligt namn. Förlåt.
Det var lite gjort.
Ja.
Så kan man ju säga.
Ganska inte att säga. Ja.
Ja.
Nej, tillbaka till ritbordet. Men ja, kul att se hur det går bra.
Ja, det hoppas vi väl, ja, förmodligen. Ja. Vi vet ju ingenting om vad ni vill. Men
det vet vi inte.
Lycka till. En kyrkoherde i Strängnäs stift har lämnat sin tjänst med omedelbar verkan. Efter en överenskommelse med pastoratet får kyrkoherden närmare 2 miljoner kronor i avgångsvederlag. Det var kyrkoherdens önskan att få sluta och efter en process kring det kom vi till en överenskommelse, säger kyrkorådets ordförande. Kyrkoherden lämnade sin tjänst sista april och hade innan det varit sjukskriven i över 3 månader. Och då är frågan varför var kyrkoherden sjukskriven? Det är en fråga mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Inget som jag kan eller ska berätta om. Jag tänker inte såklart ta någon ställning i vad det var rätt eller fel att kyrkoherden slutar. För jag har ingen som helst aning om det här. Jag vet inte vem det är, jag vet inte var de finns. Och jag, inget av det där. Men han eller hon, vet inte det heller, får 2 miljoner kronor avgångsvederlag. Är det rimligt, skulle du säga?
Nej, jag ser någonting där att ersätts med 24 månadslöner.
Mm.
Och då blir det ungefär då någonting på 80 000 i månaden gånger 24, då blir det närmast 2 miljoner.
Mm.
Och så att det är väl antalet månader som kan gå och det är det man får titta på. Ja. Alltså jag har ju varit med i en del uppsägningar och då försöker man ju ofta landa i att... att man hittar en överenskommelse kanske då där arbetstagaren själv säger upp sig och så hittar man en rimlig kompensation liksom. Det finns en avtal som säger någonting och där ja, vid något tillfälle har fått upp till en 8, 9, 10 månader om personen själv väljer att se upp sig. För det dels, om vi ska, det ser bättre ut för arbetsgivaren, det ser bättre ut för arbetstagaren. Jag lämnar det själv. Och
ja, just det.
Och då, men då vill ju jag då, för ofta har jag suttit som facklig representant vad kan vi hitta här för bra så att alla kan gå med heden i behåll liksom. Och då kanske 8-9 så 10 månader. Ja. Det här är ganska lång tid, 24 månadslöner. Så det är det jag kan reagera lite på. För summan, alltså har personen då, för det måste bli runt 80-85 000 någonting i månaden. Har den det, ja det är inget att snacka om. Den har det och det kan man tycka är mycket, ja. Men då, så det är månadsantalet som är och diskutera. Och jag tycker att 24 månader är ganska lång tid.
Jag tänker att om man är kyrkoherde, liksom. Vet jag som sagt, jag vet ingenting om det här.
Nej.
Men jag bara generellt sett. Två år som man kan jobba eller låta bli att jobba så att säga.
Nej, men precis, för om jag då ska känna mig nöjd och har gjort bra för folks fått 8-10 månader som en arbetstagare så blir det lite fult att den högsta ska få för 2 år liksom.
Ja.
För att det handlar ju om att du ska få komma igen, få en tid och hinna rimligt söka ett nytt jobb.
Ja, just det.
Alla så förstår man ju. Men 2 månader är väldigt lång tid.
Två år, tack.
Mm. Det finns ju andra företag som där man sätts i karantän. Alltså, om du har jobbat för Gevalia, säger vi. Så är högt uppsatt chef och så slutar du. Och du har ju specialist nu på chef inom kaffeindustrin.
Just det.
Så sitter du i karantän innan du får börja på Löfbergs Lila.
Ja.
För att du har så mycket företagshemligheter. Och då får du betalt. Och kanske det ett och ett halvt år innan du får söka. Men det handlar ju om företagshemligheter och så. Ja, det är ju inte så i kyrkans värld. Har du en bra strategi för en församling ska byggas så är ju nästa församling glad för det. Det är ju ingen hemlighet. Nej, liksom. Nej, så det går inte att applicera på det här. Så att, nej, jag tycker att det är väldigt långt. Mm. Förmodligen var det väl så infekterat så att man bara... Bort... Ja, här får du liksom. För det och du landar också i en peng som är då nästan 2 miljoner kronor. Det är mycket pengar. Så att, nej, jag tycker att det är antalet månader som man har missat målet här faktiskt.
Just det.
Så tycker jag. Sen är det ju tråkigt att det är så pass... Här får vi vara försiktiga, för vi har ju inte siffror från andra verksamheter, men känslan är att det är rätt mycket utköpningar av kyrkoherdar.
Mm, ja, det sägs ju att det är
Ja, precis. Men de vi pratar med är ju också ofta i kyrkans sfär och värld.
Ja,
och
så. Just det.
Och jag
just
vet det. Inte hur det ser ut med...
Man kanske köper ut
vd eller styr olika bolag. Så pass, vet inte. Men jag tycker att det är, man hör om det... för ofta. Mm. Och är det då ett strukturellt problematik kvar? Det tar vi ett specialavsnitt.
Så kan man låta bli att lyssna på det.
Ja, nej, men
precis.
När vi har någon sakkunnig på området. Ja. Tack! Vad ska vi höra idag?
Idag ska vi få lyssna till Johannes evangelium.
Yes.
Därför att söndagen före pingst är det som kommer. Det är på torsdagen är det ju Kristi himmelsfärdsdag.
När denna podd läggs ut. Eller kommer.
Ja. Men det passerar ju förbi den här gången. Vi har ägnat oss åt den tidigare. Så söndagen före pingst. Hjälparen kommer är rubriken. Och jag läser ur, som sagt, Johannes evangelium. Jesus sa, när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, ty ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogorna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt det.
Mm. Ja, han försöker snälla till det absolut som vanligt.
Ja, hur ofta säger du till din personal så här, det här har jag sagt dig för att du ska komma ihåg att jag har sagt det. Ja. Det är inte så ofta kanske.
Nej,
hade du någon spontan...
Nej, men att det är ett härligt uppdrag de får.
Ja.
Alltså...
Och det var där jag tänkte ta avstamp lite också. För att här är ju alltså anden, hjälparen... jag ska sända er hjälpare, för ni ska vittna om mig. Ja. Alltså, man ger sig ut och vittnar om Jesus och man har anden med sig.
Kraft med sig, du uppfyller av Guds ande och får en frimodighet i och med det.
Ja,
och ett mod att gå ut och vittna om Jesu liv och under. Och
det är jag brukar säga, att jag tror att den här bibeltexten som kommer att läsas nästa vecka om de här lågorna från himlen, alltså pingstens anden som kommer ner till lärjungarna, att det handlar just om det, att det de får här är frimodighet liksom, att våga. Det står ju där att det de som får bland annat är att de kan tala andra språk. Det kan vi lämna därhän kanske, det kanske de kan, men det viktigaste tror jag är att de vågar. De har inte varit ute i någon sån här ärenden förut egentligen, utan nu är det dags för dem att ge sig ut och bli mellanchefer. Nu ska de ut och ta det här själva liksom. Och med hjälp av helig ande. Så att det är ganska häftigt faktiskt, tycker jag. Att nu skickas de ut här och men ni har vad ni behöver.
Hjälpa den här medien liksom. Det blir ju också en trygghet. Alltså det är en stor trygghet. Nu skickas ni ut, men ni är inte ensamma. Ni ska vittna om mig, men ni har hjälp av den här inneboende kraften
som
jag skickar.
Just det.
Ja, men det är fantastiskt.
Det är fint.
Vad sjunger du idag?
Jag sjunger en liten andevisa. Nej, det är som spökena kommer här. Den har nummer 524 och heter, Är dagen fylld av oro och bekymmer? Den har jag säkert sjungit förut i podden, för jag tycker den är så vacker och den passar utmärkt. Psalm 524. Är dagen fylld av oro och bekymmer? Ovisshet gör vägen svår att gå. Så stanna upp och ge dig tid tid att lyssna. Ty kanske, kanske ska du finna då Guds ande bor i djupet av ditt hjärta. Och av hans vishet kan du ledning få. Är sinnet tungt av ängslan, sorg och saknad, och ensamhet gör dagen kall och grå, så stanna upp och ge dig tid att lyssna. Ty kanske, kanske skall du finna då Guds ande bo i djupet av ditt hjärta. Och av hans kärlek kan du värme få. Är tiden knapp och kraven på dig många, och stress och trötthet ständigt tränger på, så stanna dock och ge dig tid att lyssna. Ty kanske, kanske skall du finna då Guds ande bor i djupet av ditt hjärta. Och av hans styrka kan du krafter få. Känns livet tomt, ja meningslöst att leva, och tvivlets skuggor mörka kring dig stå, så stanna upp ändå en stund i vila. Ty kanske, kanske ska du finna då Guds ande bor i djupet av ditt hjärta. Och av hans låga skall du livsmod få.
Tack så mycket. Och tack Svenska Kyrkan i kommunikationsenhet för att ni är med oss på detta.
Ja.
Ja. Och ni, kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!